Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Går vi i ett riktigt vidrigt Stockholmsväder. För det är så att jag står utanför TV-huset, eller filmhuset som det så fint heter, här i Stockholm. Min Stockholmsresa pågår än, och jag ska in och försöka hitta Jesper Rönndahl här inne någonstans, och vi ska hitta ett rum för oss själva där vi kan få prata om alla hans snedsteg i världen, i livet, i karriären kanske man ska säga. Det jag vill säga först är bara att den här podden går att sponsra om man vill på patreon.com. Sök efter mina värsta gig, så kan man donera en slant eller två om man tycker att det är värt det. Det får man jättegärna göra. Mig kan man även följa på Instagram. Och nu ska jag faktiskt ta mig in här och se om jag kan hitta Jesper eller någon som kan hitta honom åt mig. Vi får se.
På min tacos så har jag mycket ost, mycket sås och lite färs. Ibland.
Det låter som en rinnig tacos.
Ja, den är ganska rinnig. Sen så är det mycket så här hårt stekt majs.
Jaha.
Som toppar alltihopa.
Vad tror du, som du steker var för sig eller?
Nej, liksom det är i en egen kastrull som sen är för nästan alltid popcorn. Är svart. Liksom. Nej, men det är liksom söt majs, sån här burk söt majs. Liksom.
Men är det någonting för att du vill ha svart?
Inte helt gott.
Men är det någonting mot svarta bönor?
Det är lite åt det hållet kan man säga. Men det här är liksom sötare. Det blir karamelliserat på ett fruktansvärt härligt sätt.
Oh, herregud, det har jag aldrig hört förut. Är det någonting du själv kommit på?
Nej, det var en kompis Peps som visade mig så här ska man göra. Så här ska man bränna sina majskorn. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Säger vi än en gång välkomna till podcasten Mina värsta gig. Jag heter Niklas Rundsten och idag så har jag äran att sitta mitt emot Jesper Rönndahl.
Hejsan, hejsan.
Du, det är ju så här, för jag har tänkt på en grej, att du har ju nu gått från att vara en radioprofil.
Ja.
Till att verkligen haft med på spåret vinsten. Eller vinsterna, är det en eller två gånger du vunnit?
Två vinster, en silverplats, ja. Eller vad det heter.
Till att vinna det, till att sälja ut stand-up-shower, till att nu också ha ett eget tv-program som kommer i vår.
Ja.
Du har ju verkligen gått från då, eller du är ju folklig nu. Eller hur?
Ja, jag vet inte det. Alltså, var går den gränsen? Är det att 50% av befolkningen ska känna till den?
Jag vet inte, men just det här att det är ju liksom ändå från att vara, vad ska man säga, underground radioprofil kanske, ja. Inte rätt.
Jag ser mig fortfarande som indie.
Ja,
det
är
ett
indie
stort
längre.
Problem i min identitet. I bygga av min identitet. Nej, men jag tänker hela tiden så här, jag kan inte bli folklig eftersom jag tycker om att skoja om svinsmala saker.
Ja.
Alltså så här, teknik och vetenskap och allting sånt här. Men nu ska jag göra det här nyhetsprogrammet. Men då tänker jag också, alltså jag vet att det här är självbedrägeri kanske, så, men då tänker jag så här, men då är det ju ändå, alltså det är spetsigt, det är satiriskt och det ska vara liksom något som många blir upprörda av. Så att tanter kommer att sluta gilla mig nu. De som gillade mig efter På spåret.
Så det här är en medveten strategi nu?
Alltså, Det är det inte eftersom det inte är jag som har hittat på programmet utan det var de som ringde mig. Sådär. Men det har kommit att bli det nu. Alltså att jag tänker att det är nog bra för min bad boy image som aldrig har funnits. Ja, någonting ditåt kanske då.
För min fråga egentligen var då liksom, den klassiska sportfrågan egentligen. Hur känns det? Känns det bra? Eller du säger att du vill vara indie.
Mm, precis. Jo, men det känns svinroligt såklart det här programmet som vi spelar in detta innan första har gått. Mm. Så vi vet inte hur det blir alltihopa. Men jag tror att det kommer att bli bra för det känns roligt. Och det känns spännande mest för att jag får säga saker som en hel redaktion har varit med och spånat fram och också skrivit rena vissa skämt har jag inte. Alltså jag skriver om de flesta så att jag kan säga dem liksom så.
Men det är väl skillnad från till exempel
skämtskrivare som precis. Mm. Jag har ju aldrig någonsin tagit emot material från någon annan. Ja. Så detta känns lite läskigt. Jag hoppas jag inte blir lat av detta.
Och så måste vi uttala då om det här som det tydligaste tecknet på hur folklig du är nu då. Alltså vill säga, är ju, för jag var ju på plats i Folkets Park i Malmö. Vad är det för 1,5 år sedan?
Ja, just det.
Den sommaren när det skulle vara gratis stand-up i parken. De gick ut med, du hade precis typ vunnit På spåret.
Det hade jag nog, ja.
Ja, men i princip. Och det slutade ju med
i februari, mars. Där, just det. Mm.
Så då hade du en hype där. Och då var det ju 15 000 människor eller vad det var, eller ännu mer.
Ja, jag vet, ingen kunde räkna. Tydligen, jag vet inte. De stängde grindarna. Det fick inte komma in fler på Folkets Park, har folk berättat.
Du har ju lyckats stänga Folkets Park.
Jag har lyckats stänga Folkets Park.
Och det var ju väldigt roligt, för den scenen du står på är ju gjord för att kanske 200 personer ska höra dig.
Ja,
300.
Ja, jag vet inte, de hade ju satt upp fler. Nej. Högtalare.
Men de funkade ju inte.
Nej, de funkade inte.
Nej.
Men de hade satt ju fler. Men därmed så hade de inte ett mixerbord som klarade att leverera så mycket juice, så att säga.
Nej.
Så att de här högtalarna skulle överhuvudtaget, att det var lönt.
Men hur var den känslan när du kommer upp där? För du såg ju det då när det började fyllas på med människor.
Nej, men grejen är att där, som den här plätten framför scen, liksom som de hade beräknat, här ska folk vara. Runt om den plätten så att säga så är det ju ett träd. Och så här, alltså det är lite avgränsat. Mm. Så jag såg ju bara folk på den planerade plätten så att säga. Och så tänkte jag så, och det var ju lite utanför det såg jag ju så. Men jag hade ingen aning om under de 25 minuterna jag stod på scen att det var jättemycket folk utanför det här. Så jag tänkte så här, när jag stod på scen, här måste fan, det här är ju 2000 pers eller någonting sånt där. Och sen så kommer jag av scen så där, och då berättar då Erik Berén som var arrangör, tror jag. Så du, stängde parken och så vidare. Och så får jag en massa sms. För jag hade ju telefonen i flight mode. Liksom. Får jag en massa sms så här. Hör ljudet! Jag hör inte någonting. Vad är det för någonting? Alltså på Twitter och sådär. Vad fan är det för jävla skit arrangemang? Arie Malmöiter liksom. Folk från kranskommunerna. Som
ja, för det var liksom folk så här från Trelleborg som hade åkt in, hade picknick hela dagen.
Visst.
De var så jävla arga, för det är så roligt, för man hörde att du stod på scen.
Ja.
Men folk stod ju där och bara hörde ändå inte vad du sa.
Nej.
Så det var liksom folk stod bara, shh, nu står han på scen. Han stod på tå för att liksom på något sätt.
Alltså,
det var väldigt häftig syn.
Ja. Ja, det var ju häftigt och deppigt i efterhand då.
Ja.
Att allt handlade bara om, jag tyckte att jag var ganska rolig.
det blev ju inget snack om.
Men till er som inte hörde, utan stod långt utanför. Vi som stod vid scen, vi hade roligt.
Ja, ja. Vilken tur.
Helt omedvetna om kaoset som pågick.
Men det är ju nu. Du började ju ändå med det här för, hur många år sedan är du började med stand-up?
Stand-up, första var 2004 i en källare i Malmö.
Mm.
På dåvarande La Coron. Nu vet jag inte vad det heter längre.
För jag gjorde en intervju med Simon Svensson.
Ja.
Som berättade ju då att han började med stand-up för att du helt plötsligt sa, jag ska köra.
Ja.
Och då kände han sig pressad. Varför gjorde du det? För ni höll på med radio och
precis.
Gjorde grejer.
Ja, vi hade väl börjat lite grann på P3 med andras program. Alltså börjat producera, det vill säga plocka skivor och andra sådana saker. Men det var en klassisk fyllegrej.
Mm-hmm.
Det var någon kompis då som skulle starta en klubb för att hennes snubbe skulle spela med sitt band. Och så tänkte jag, nu ska vi ha en klubb som heter Klubb Äpple.
i källaren där. Och då så var det helt enkelt att hon frågade sig, ja men det hade varit roligt om man körde stand-up eller något sånt där också. Alltså vi satt bara och pratade, så sa jag så, jag kan göra det. Jag har inga problem. Och sen så, ja okej. Okay. Så tänkte jag inte mer på det, jag glömde ju bort det såklart. Jag har väldigt dåligt minne på fyllan. Och sen så på måndag typ så här, ja då är det ju på fredag. Vadå för något? Den här grejen. Och sen så, ja men nu fick jag göra det. Så att på fredag kvällen där så hade jag skrivit 20 minuter material. Kanske.
Men 20 minuter?
Det är min första gång. Jag tror det var mellan 20-25 minuter eller någonting sånt där. Men det gick bra. Det var jätteroligt.
Och men var det bra? Alltså, visste du vad du höll på med?
Alltså jag hade ju skojat hela mitt liv.
Fast det är skillnad på att vara en skojig person, ja, med kompisar och stå på en scen.
Ja precis, men jag hade ju också sen skojat. Och alltså dels i radio såklart. Och också på scen på andra sätt. Alltså i olika gymnasiespex och sådär. Så jag var ju inte helt främmande för tanken så. Men ja, det var ju såklart inte standard. Nej. Att man kör 25 minuter första gången man kör standard.
Men fick du blodad tand och ville fortsätta?
Ja, det får jag säga. Det gick så bra. Men då i Malmö så fanns det inte så många ställen. Oslipat hade ju inte börjat än och sådär. Men sen så satte de igång. Jag minns inte hur lång tid efter. Och då var jag ju där.
Men var du liksom, hade du sån raketfart att du gjorde jättemycket eller tog du då?
Nej, det var det inte fanns grejen. Ställen att... Nej, precis. Alltså det gick ju 3 månader mellan giggen. Och ibland mer. Ibland så var det så oslipat, ja, men en gång på hösten, en gång på vår. Och då så... Så var det, det man körde. Mm. Och det var ju svinbra, för då fick man ju... Eller svinbra, det hade kunnat vara tätare såklart. Men man hade ju en helt ny act varje gång. Och det var ju någonting som var så roligt i Malmö på den tiden. För att alla hade ju det, ja, nästan. Alltså det var ju svin... Mycket press på alla. Att fan, det är en halv... en ny halvtimme nu du ska, ja, liksom.
Den grejen ligger ju kvar i Malmö, det här jag med vet. Att man ska ha nytt material hela tiden. Det är så tiden, himla så det är där bra. Det grundas i.
Jajamän.
Ja, men herre.
Det är Klubbäpple. Allting startade på Klubbäpple.
Men då hade ju du en timme efter 3 gig.
Ja, ja, ja.
En lätt. Timmes show.
Jag har så mycket material.
Ja, vad kul. Men var det bra?
Alltså jag har inte hört det, för jag spelade inte in det, det första giget. Men jag har ibland läst dem. Liksom du vet, när jag googlar, jag har ju alla mina gig sparade i dokument liksom så. Och så behöver jag, fan jag behöver något på Linné, Carl von Linné. Då dök det upp det första dokumentet där. Jaha, jag skojar med Carl von Linné. Och då var det var inte superbra skämt. Men jag kunde ändå se liksom potential. Ja, men det, tanken finns här.
När tog det fart på riktigt då? Nu?
Ja, men lite nu. Nej, men så här. Det var... När jag Oslipat började där i Malmö så gick det ganska så snabbt just i Malmö och Lund liksom. Den regionen, för att parallellt med Oslipat så fanns det klubb Prick Prick som Erik Beren hade också i Lund, så att de liksom samkörde så där kan man säga. Och då så gick det ganska snabbt att jag blev poppis kan man väl säga i Malmö och Lund, och att folk liksom började komma och sådär. Men om jag kom upp till Stockholm så var det ingen som kom. Alltså då var det verkligen så, vem är du? Längst ner på listan.
Hur stod du jämfört med Stockholms komiker då när du kom upp?
Ja, men då gick det ju bra. Och jag kom ju upp och vann någon tävling på Norra Brunn första gången jag körde där. Och sådär. Så det var ju skoj. Till mångas förtret, såklart.
Vilket fan är han?
Kodjo fortfarande arg på mig för att jag slog. Nej, men så det var ju roligt att jag lyckades vara rolig där också, alltså i Stockholm, men det var ju ingen som kände till mig.
Nej.
Förutom vissa P3-folk då, för det har ju jobbat på P3 ett tag.
Ja, för när började ni med, för det är väl egentligen institutet som är ditt flaggskepp på P3?
Ja, så det beror på vem man frågar. Alla har ju sina, hur ska vi säga, eller inte alla, men de som har vuxit upp med P3. Beroende på vilken ålder. Folk har ju vuxit upp med mig. Det är så himla rörande att fatta det. Sådär. Men, så att, Hej domstol var det första programmet. Och det är fortfarande folk som... Alltså jag skulle säga att det är nästan det program som folk kommer fram till mig oftast. Och jag var ju inte ens... Alltså jag var ju producent där. Och sen så sista året eller sådär, då började jag prata. Alltså var vid mikrofonen och sådär. Men folk älskar det programmet hejdlöst också. Och unga folk, alltså poddarna ligger ju kvar. Så folk som är 16 nu kommer fram till mig. De var ju typ inte födda. Kom fram till, jag började lyssna på dem här i domstolen, men gör inte det. Alltså det var ju smalt då. Det, hur kan någon ha någon behållning av det nu? Ja, det är väldigt konstigt. Och sen så efter det så gjorde vi Pank Prego, jag och Simon Svensson.
Just det, var ju Pank Prego för fan.
Och, då så var det de som har liksom knutit det till sig. Eller hur ska man säga, tagit det till sig. Och sen så gjorde jag ingen radio på ett tag där, utan sen så gjorde jag vi Grillad. Det här älskade roast-programmet. Och sen så gjorde jag lite barnprogram på Barnkanalen och sen Gabba Gabba på Barnkanalen också. Som är älskad av ännu mindre barn. Så att man kan säga att jag började på ny kula.
Ja, precis.
Jag vill ha hela range.
Och sen, sen kom På spåret efter det och då fångade du äldre.
Då fångade jag alla pensionärerna där.
Vad härligt.
Så att det här, din folklig teori här, den har jag ju självverket jobbat själv.
Du har ju kämpat satan för att få det.
Satan alltså. Man upptäcker sig själv när man spelar in podd.
Mm. Men i då, förutom då ett gig, värsta ögonblick hittills i din karriär.
Ja, det där är ju så himla... Alltså jag har ju haft det så jävla lätt.
Jag har du det?
Ja, det har... Den här,
har du haft någon motgång här?
Liksom. Nej men så här, jag vet att jag och Simon Svensson precis i början liksom, när vi höll på... Vi träffades på Radio AF, studentradion i Lund. Och då så skulle vi, att vi ville vara, komma in på P3. Och vi gjorde massa programförslag hela tiden. Alltså kanske 10 stycken programförslag. Spelade in piloter och allting sånt där. Och alla blev refuserade. Det var liksom alltid någon annan. Hej domstolgänget, vi hatade ju dem.
Jaha.
Vi konkurrerade ju med dem. Liksom.
Men var det där då att de var lite mer kända och då fick de program? Eller var det att de var bättre?
De var bättre. Ja. De var absolut bättre. Och mer erfarna och hade gjort mer humor. Liksom, och hade vi fått ett program där? Alltså till exempel, då var Slotten, alltså Sommar. Och då var det liksom, jag tror det var måndag, alltså en timme om dagen, måndag till fredag. Vilket ju är helt omöjligt. Alltså om man inte har en jävla rutin och man är tajta och så. Alltså de jobbade röven av sig, Kalle Wall och Ola. Men hade, så jag är glad att vi inte fick det, utan att jag fick gå i skola hos dem. Och de fick lära mig hur man liksom gör överhuvudtaget. Men motgången då var ju just det där. Att vara refuserad. Alltså gång efter gång efter gång. Och vi tyckte det var så jävla roliga format och sådär.
Slog det ner er hårt eller hur tog ni det då?
Vi blev svinsura och hatade då Kalle Wall. Så det är nog liksom den största motgångsperioden.
Har du pratat med dem om det här? Att, du har, att ni har hatat dem?
Ja. Detta har avhandlat. men det var liksom en jobbig period. Det var vår struggling. Struggling period.
Och precis, det är skönt att den var så här precis när det började också.
Ja, exakt.
Har du funnit någon period i ditt liv där du har funderat på att sluta med all stand-up eller bara radio och allting och bara nu gör jag något annat?
Så här, alltså när jag flyttade till Stockholm, när jag inte slutade med stand-up utan tvärtom, så var det så här, då hade jag jobbat på Barnkanalen på SVT i 2-3 år kanske. Och kände så här, nej men nu har jag gjort det. Nu har jag gjort barnprogramsgrejen. Och det var svinroligt. Bland de roligaste program jag har gjort. Men jag kände så här, nej men nu ska jag ta upp det en nivå. Så nu ska jag flytta till Stockholm. Och bara så här harva i källare. Och liksom göra den här, slita varg. Göra några filgig liksom.
Går ni köra 6 minuter på Big Ben?
Liksom. Ja, men precis. Nu ska jag fan göra den grejen. Så jag tog mitt pick och pack. Flyttade till Stockholm. Liksom. Hyrde ut min lägenhet i Malmö. Bytte min lägenhet förresten. Ragnhild. En härlig människa. Hon flyttade till min lägenhet i Malmö. Och jag flyttade in i hennes på Hägerstensås utanför Stockholm.
Men du var på chanser så då hade du liksom...
Nej, jag hade ingenting.
Okay.
Men så jag tänkte så nu kommer det. Nu är det 100-åren här. Nu ska jag liksom jobba mig upp i... hierarkierna här. Men så efter typ någon vecka eller sånt så ringer de från produktionsbolaget Munk och säger så här, vi ska göra ett pilot till ett radioprogram som handlar om vetenskap och det ska vara humor. Så vi tänkte ju på det. Ja men det går bra. Och så spelade vi in det och så direkt så fick vi det här institutet då. Som jag sen jobbade med i 5 år. Så den struggling...
Dina hundår blev aldrig det hundår.
Icke. Och då försökte jag ändå liksom få den här konstnärliga integriteten.
Åh, herregud.
Alltså det har inte varit lätt.
Nej. Hur hanterar du misslyckanden? Då nu har du inte haft så mycket motgångar, men till exempel ett dåligt gig, för du
ja,
har ju haft och sånt.
Mm. Nej, men, så här, jag har väldigt svårt att ta till mig beröm och kritik. Det
Du gillar bara mitt emellan.
Nej, men jag är liksom så här, jag blir glad om jag gör ett bra gig liksom så. Men den här endorfinkicken som folk pratar om, så här, fan, man bara går på moln sen efteråt, och jag känner inte den riktigt så. Jag tycker det är roligt, men den här kicken har jag aldrig fått. Utan jag tänker så, ja, men det gick bra, för jag var bra liksom. Men om det var dåligt, då så tänker jag så här, det gick jättedåligt, men jag var väl bra.
Aha, så du, det går ju jobbar åt båda hållen. Ja. Du kan aldrig få liksom superglädje, men du blir aldrig superledsen.
Nej, nej.
Har det alltid varit så?
Nej, men några gig som vi ska komma till, tror jag, då har min den muren av självförnekelse liksom rämnat, och jag har känt så att det här var ju fruktansvärt. Alltså.
Underbar cliffhanger. Ja. Då ska vi ställa sista frågan innan vi går in på den saken. Är, vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Det är nog min besserwisser problematik.
Har du stött till, eller har du haft problem, eller stött på problem?
Ja, absolut. Det gjorde ett helt sommar i P1 program om det här olika problem. Det är ju någonting som jag kämpar med dagligen. Alltså att man ska inte rätta folk i onödan. Sådär. Men det blir bättre och bättre.
Men det är inte perfekt.
Men det är absolut min sämsta engelska.
Okay. Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om.
Ja. It's a pretty good crowd.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
For a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kära Jesper Röndahl, nu ska du få berätta med mig om de här då gångerna när muren har fallit.
Ja, ja, precis. Ja, men jag kan börja med ett gig som jag gjorde för, nu ska jag säga, de hette Sockerbolagets kamratstödjarförening.
Det låter eller som ett härligt företagsgig.
Ja, precis. Ja, men då tänkte jag så här. Ja, men jag pratade med arrangören innan. Liksom. Detta var kanske 7-8 år sedan kanske. Mm. Någonting sånt där. Och då så var det liksom, jag pratade med arrangören innan, eller liksom den som från föreningen som hade arrangerat det. Och han sa så här, eller du vet, man frågar så här, vad är det för folk på gig? Mm. Och så sa han, ja, men det är alla åldrar liksom. Det är upp till, några är gamla. Alltså några är 80 år liksom. Men jag tror att medelåldern är typ 40. Mm. Okej, ja, men då kan man liksom bre på lite. Mm. Då tänkte jag så här. Så kom jag dit på det här gigget på Savoy i Malmö. Mm.
Var du hemlig gäst, eller du visste folk att du skulle komma?
Jag var hemlig gäst, men det hade inte haft någon betydelse. Och då så kom jag in i det här rummet som är någon typ av åhörarsal. Liksom. Och så ser jag, alltså det finns inte ett huvud där vars hår inte är antingen fattas helt eller är helt vitt. Alltså alla är supergamla människor. Och så tänkte jag, det här hade jag inte förberett mig för. Och jag är inte den som kan
ändra material mitt i. Så här, utan jag har tänkt ut mitt och jag kan inte, om jag inte har pluggat in det så kommer jag inte ihåg det. Så att jag börjar där, okej, där kommer jag på räven. Och det här sockerbolaget då hade köpts upp av tyskarna. Just det, och det var ju inte de som jobbade på sockerbolaget, fattade jag sen. Utan det hette ju just kamratstödjarföreningen. Det var det alltså en förening som hjälpte änkor och sådana som hade liksom, ja, att deras män då ofta hade fallit till offer i den fruktansvärda sockerindustrin. Och därför så hade, var det bara, ja. Hade
det var gamla, ledsna och gamla, ledsna
människor liksom, så. Och då så går jag upp där och börjar prata om, ja men det är så socker, så här, hade olika sockerskämt så här, till exempel, ja men vad var det, hade olika skämt, men socker, jag läst på det till exempel att man hade, jag minns inte exakt där, men det var typ så här, socker har man ju som konserveringsmedel, så här, att man har, ja men sylt och så här, har man massa socker. Och då tänkte jag, men mumier och så här, kan man, varför har man inte bara, lägger man dem i socker bara, så här, lägger in dem så att det blir en picklad mumie och sådär. Och det är liksom helt tyst. Och så här, det är helt tyst sådär. Förutom en, två gubbar som sitter nästan mitt framför mig. De hör ju såklart jättedåligt. Men det var bra högtalarsystem och sånt, det var inte så. Utan den ena gubben säger till den andra gubben så här, vad säger han? Vad säger han? Och den andra gubben hör ju inte vad den andra gubben, den ena gubben säger så här, va? Va? Vad säger han? Vad säger han? Vad säger du? Vad säger? Och jag står där och hör alla, liksom, allt de andra hör ju inte det heller såklart, för att de är också supergamla. Så att alltså, ja, så står jag där och harvar på. Sen så kommer det ställa sig en, jag hade något skämt om sirap, till exempel då, som är en sockerprodukt.
Då är det ju självklart specialskrivet en halvtimme nu, för det är ju så du jobbar.
Ja, det är så jag jobbar ju. Ja. Och så hade jag skämt om sirap, för att på, alltså om man kollar på sirapsflaskan så står det så ingredienser, sirap. Men vad är det? Ja. Liksom, man undrar ju. Ja. Såhär, vad är, så då är det skämtet. Såhär, vad är det? Vad fan är sirap? Det är inget grundämne. Liksom. Såhär, och då så är det någon som säger, fråga fröken sirap. Okej. Okay. Fröka sirap, då så börjar en gammal tant ställa sig upp. Så du vet, det tar jättelång tid för gamla alltså någon som är, hon var 90 utan att överdriva. Ställer sig upp så här, va? Va? Och så står hon, så ställer hon sig upp liksom. Och jag bara, är det du som är fröken sirap? Jag har fortfarande inte fått en förklaring i till varför hon hette fröken sirap. Kanske jobbar hon på sirapsavdelningen då på sockerbolaget liksom. Och jag frågade, okej, sirap, för hon har ju inte hört skämtet. Nej. Eller liksom. Så att jag frågade igen, så vad är det i sirap? Och hon bara så här, sirap. Ja, men vad är det i? Vad består det av? Sirap. Ja, men vad är det som liksom, hur får man fram sirap? Det är sirap och sånt här. Och sen så tänker jag, okej, kommer ingen vidare här. Tack så mycket, fröken sirap. Och fortsätter att prata om annat så här. Hon sätter sig inte ner, utan hon står kvar och tror att hon ska få fler frågor. Men sen är det värsta. Kommer då när jag börjar prata om, för att det här Danisco, tror jag det hette, eller Danzucker, som då har blivit uppköpt av tyskarna. Och tänkte så, roligt ingång för olika andra världskriget, skämt, olika saker som tyskarna har tagit över. Och då blir det fruktansvärt dålig stämning när jag börjar skoja om kriget. Liksom. Aj, jo, men då fattar jag sen, ja, de var ju med på kriget. Det är too soon.
Fortfarande.
Ja, fortfarande för nära. Alltså, jättedålig stämning. Jag minns inte skämten.
Så men hälften nu, hör inte och andra hälften är skitsura.
Exakt så var det. Ja, och sen så, ja, sen så jag avslutar i förtid. Men jag stod där nog ändå i 20 minuter liksom.
Åh, oh, herregud.
Och så säger jag tack så mycket. Och ingen klappar. Alltså det är liksom bara att jag går av.
Vad gick igenom din kropp och sin och huvud då?
Alltså när jag gick av? Ja, men då tänkte jag så här. Det här, alltså där tror jag nog inte att jag kände inte att det var mitt fel.
Nej.
Utan där kände jag nog bara så här, det här blev en bra historia.
Ja, det blev det ju verkligen.
Det blev det. Nej, men jag var ju liksom så här, det var ju svinjobbigt under tiden, men jag grämde mig inte.
Nej, det är mest märkligt så här, vad det är jag någonstans, vad är det som händer här typ.
Ja, alltså så himla surrealistisk situation. Fröken Sira.
Fick du, var de nöjda då, arrangörerna?
Arrangören fattade vad som hade hänt. Liksom. Mm. Han hade sagt fel. Jag hade mina skämt. Men Ja, men de skulle nog ha haft en... inte karaoke-maskin, men något
annat. Hade du kunnat, om du hade vetat det här på förhand, hade du kunnat anpassa till dem, tror du?
Nej, då hade jag sagt så här, det här lämpar sig inte för stand-up i det här sammanhanget. Utan ni ska ha någon mysig föreläsare.
Ska ha läsa högt ur en bok.
Ja, precis. Ha sirapsavsmakning eller någonting sånt där.
Med fröken sirap.
Ja, med fröken sirap.
Bra, har du något mer?
Mitt allra värsta, det har jag nog berättat om på något annat ställe. Men det tål att berättas igen. Jag bedövde var också, det är nog en 10 år sedan kanske. Eller någonting sånt där. Då så hade jag fått ett gig, det var också i Stockholm, eller i Skåne. På Marsvinsholms slott eller någonting sånt där. I alla fall utanför Trelleborg. Skitsamma, jag kommer inte ihåg vad det är för varför slott. Men i alla fall i stallet där som jag sa, här har man middagar för olika kickoffer och allting sånt där. Och då så skulle jag dit. Men då fick jag reda på att det här är alltså en firma som, de heter Draka Kabel. Det var en kabelfirma, liksom så här. Trelleborg, alltså verkligen, jag menar, arbetare liksom, jobbare. Men då fick jag reda på då av de som har bokat mig, ja, så här är det då. Det här ska läggas ner. Så nu är där på fredagen, på måndagen har ingen något jobb.
Så du ska komma dit och höja stämningen.
Precis. Alltså tänk dig den förutsättningen liksom. Men det var ju ändå bra. Vi visste om så här. Och jag visste liksom förutsättningarna, så jag tänkte så här, men jag går in, jag vet hur det ligger till, försöker liksom ta med mig folk upp så att jag börjar skoja så här. Jag vet hur det ligger till, lite konstigt här att vara på gravöl så där. Men för det första så var ju förutsättningarna jättedåliga. Det var liksom, scenen var, ja, men de hade lagt in några plankor typ. Så att jag stod liksom på en 10 centimeters hög. 10 centimeter hög. Sen och ser ut över de här, men det är så här runda glesa bord, du vet. Där folk sitter och folk är ju superdeprimerade. Ja.
Alltså, är de onyktra också eller bara
jätteonyktra? Oh. Och vissa hade ju, man såg på dem, du har varit onykter sen, alltså i 2 månader.
Sen du fick det här beskedet.
Alltså man ser det på folks näsor liksom, att den, det är fruktansvärt. Men jag, jag ska underhålla fram tills efterrätten är färdig liksom. Och det är, ja, men 25 minuter ska du hålla på. Och då tänker jag så här, ja men vad fan, då ska jag om, okej, vad ska ni göra nu då? Ni kan väl, så på den tiden så hade jag mycket sagt att jag ska göra med olika uppfinningar som jag hade. Så ni kan väl göra som jag, ni kan uppfinna grejer och så vidare. Och så. Men grejen är att då är det ju, men folk är superfulla och dels så är det kanske 2-3 kontorskomiker liksom som ska lägga sig i hela tiden.
Ja.
Och det,
jag förstår inte att de ska vara tysta.
Nej, det förstår de inte. Så att de lägger sig i och ibland säger och skämt som jag hade tänkt ut innan mig. Så att ändå duktiga. Vissa är på hugget så att säga.
Men det hjälper ju inte dig.
Absolut inte.
Men lyfter du någon gång eller är det ner uppförsbacke?
Nej, det är liksom nerförsbacke direkt. Ja. Rakt ner i avgrunden. Sådär. Och jag försöker liksom stampa igång hela sådär, prata med folk och sådär. Och ibland så, jag minns det var någon som heter Grisa Bengt. Ops! Inte påhittat. Den är de kallar för Grisabänk. Och jag hade något skämt om grisar som jag inte minns. Jo, det var något, jag minns inte själva skämtet, men det var något, jag sa fel på hur många spenar en gris har. Jag tror det är så att de hade 6 och så kanske de har 8. Vad vet jag. Men då blir i alla fall, var det någon som, Grisabänkt hör inte för första gången så här, men någon säger till Grisabänkt så här, Grisabänkt, hur är det? De har väl inte såna, så många spenar eller sånt. Va? Och så börjar de prata svinhögt liksom så här, och jag pratar på för så får man ju avbryta så här, okej, vad är det som händer här nu i rummet så här. Och då så berättar då Grisabänkt för mig hur många spenar en gris har och då så, ja men då har jag hade inte ens kommit till poängen i skämtet, men det gick inte att gå tillbaka. Så att hela tiden är det så att jag måste avbryta för att liksom ta in vad de säger och sen så börja på nästa skämt.
Så du fick bara komma upp och köra bara dina setups?
Bara liksom. Setups.
Fick aldrig
och sen så diskuterar de sig fram till hur det är till med den setupen. Ja, och sen så ibland så hör jag alltså på bordet längst bak så här, fick man ett jättegott skratt. Liksom så här, tänkte jag, oh vad roligt! Nu är det på gången. Visst sig, det var ju inte åt mig de skrattade, utan de hade ju en egen diskussion där någon hade sagt något roligt. I alla fall, och efter säg en kvart. Och det sämst, alltså det var så fruktansvärt alltihop. Efter en kvart så tänker jag så här, det här är inte, jag kan inte. Det går inte så. Så att jag, och då så ser jag att kökschefen kommer ut liksom i baren där som är liksom upp, snett vänster ut där, så att säga. Och säger så här, ja, och nu verkar det som faktiskt att efterrätten är färdig. Och då så får jag en sån här skak på huvudet av kökschefen. Nej, nej, nej. Den är inte färdig. Och den här, du vet, när de gör cykelrörelser. Mm. Fortsätt bara. Bara trampa på i det här.
Det är lugnt, Jesper. Du har tid.
Precis. Och jag säger också att kökschefen står och gottar sig. Lite sådär. Vilket är konstigt. Men i alla fall, så jag måste fortsätta i en kvart till. Eller 10 minuter till. Och det blir bara värre och värre och värre och värre och värre. Och till slut så är det liksom att jag vet, jag tror inte jag dra skämt längre sen, utan jag bara pratar med folk.
Men, för folk som inte kör stand-up som lyssnar på det här, vad händer inom dig där? För liksom så här, du går ju från att vara en skämtkille till liksom på så här, nu står jag och pratar om ingenting för människor som ingen, alltså,
precis.
Vad
men, händer? Ja, men det som händer är ju att man får panik och börjar famla efter, alltså samtidigt som man pratar med folk så famlar jag efter andra skämt som kan passa i det här sammanhanget, eller liksom någon typ av material, eller bara någon typ av samtalsämne som jag kan föra med, eller liksom med ett samtal som jag kan föra med de här människorna, men det går inte. Det finns inget som fastnar, och alla bara vänder sig bort, så här, går därifrån, går ut, bara beter sig också som dåliga människor. Liksom. Och jag kommer ihåg också i bilen på vägen hem så var jag nästan gråtfärdig. Och det var också ganska mycket i början av min stand-up-karriär. Liksom. Så att jag hade ju inte de här, alla de här verktygen för, hur ska jag säga, men hade det hänt nu så hade jag kanske skojat bort eller liksom bara kört över dem eller liksom bara kört min grej och sen gått.
Ja, men liksom haft ett annat typ av självförtroende på scen. Liksom.
Precis, men då var jag ju helt knäckt alltså, på vägen hem.
Hur lång tid tog du innan du körde gången efter det, minns du det? Jag tänkte om du liksom så här, nu vill man inte göra det här.
Ja, precis. Nej, men jag tror att jag hade några inbokade, alltså så här, klubbgig och sånt. Och det går ju bättre. Så att alltså, vad blev det inte så
fick
farligt.
Du betalt?
Jag fick 8000 kronor.
Ja, det var det.
Alltså fakturera 8000 kronor. Så det var ju ändå bra.
Ja, det är jättebra.
Ja, visst.
Så det var ju bättre. Det är ju inte jättebra egentligen vad man utsätter sig själv för.
Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Alltså, nej, det var fruktansvärt. I sammanhanget. Folk har ju det värre
Ja, men det är, nu pratar vi om det här.
Nu pratar vi om
och,
det här.
Och då är det här
det värsta,
för hela världen.
Ja, det var det.
Har du någonting mer? Ska vi runda av?
Jo, jag har ju förresten ett till som var på detta var inte alls länge sedan. Det var ju våras.
Nej, vad roligt.
Den 18 maj 2017. Då så var det på en firma för VVS-grossister. På något sätt liksom. Det var liksom inte
oklar målgrupp.
Oklar målgrupp. Det var, men jag frågade då, vad är det för typ av folk här? Men det är liksom dels inköpare, dels riktiga hantverkare då, och dels ja, men ekonomer och så. Men blandat ju. Så jag kör, men det är specialskriver då en halvtimme med VVS skämt. Och då så men så kommer jag dit och märker eller direkt när jag är i hissen upp liksom. Det var på Globen, annexet eller någonting.
Oj.
Sånt. Nej, inte annexet. Men någonstans i Globen klustret där. Mm. Liksom. Någon liten, alltså det var kanske 300 pers. Mm. I alla fall, då så i hissen, eller innan jag kommer och åker hissen upp så här, arrangören, jag möter dig, jag möter dig. Så här, okej. Okay. Och så hissen upp så här, okej. Okay. Folk, så här är det. Folk har druckit ganska mycket. Och då hade de också sagt till mig innan, alltså 3 veckor innan, så här, det finns en risk i den här gruppen att de har att de dricker lite mycket, så vi ska försöka liksom att folk får bara ett glas vin till maten och så vidare. Och men så hissen upp då när, på själva gigget kvällen, så berättar hon då att nej, men det verkar som att folk har tagit med sig eget. De löste det så att säga, det där med ett glas vin grejen.
De blev ju sura när det bara skulle vara ett glas vin.
Det går ju absolut inte. Ja, men så att flera hade redan fått ledas ut. Alltså fått gå hem bara. Mm. Alltså att de inte fick vara där. Men så går jag upp på scen då liksom, och det är ganska god stämning. Det går ganska så bra. Och jag tänker, fan, det här är roligt. Mm. Om man jämför då med Draka Kabel-gigget liksom, så tänker jag så här, men nu är jag ändå att ta på mig game här. Och sen så kanske en 20 minuter in eller något sånt där, så är det en farbror som ställer sig upp full som ett as på min liksom högra sida, liksom lite längre bort i lokalen. Och ställer sig upp, liksom håller sig i bordet så här och börjar gasta någonting som jag inte hör eller uppfattar. Och folk runt om honom försöker dra ner honom. Så här, börja sätta dig ner, sätta dig ner. Så. Och jag vet ju inte vad det gäller.
Är det det han ropar på? Eller?
Ja, det är ju riktat mot mig okay, på något sätt, men jag hör inte alls vad han säger. Men sen så blir det tydligt att han vill gå upp på scen och slå mig på käften. Jaså. Så att folk håller i mig, eller håller i honom, börjar de kalla honom det. Så håller i honom och så, jag står upp och säger, vad är det som händer här? Jag har ju faktiskt spelat in det.
Ja, kan vi gör så att vi spelar upp det här nu.
Ja.
Men ni jobbar mycket med så markentreprenad och sånt, eller hur? Det är mycket gräva, det är mycket olika grejer och så här. Då är det väl... förlåt, vad sa farbror?
Det är inte
någon
som är med mig.
Vad sa du?
Det är
väck.
Det är
väck.
Det är
någon
som är med
mig. Jag har hört vad du säger.
Det är...
Det är någonting med...
Ja, det är falskt.
Vad är falskt? Jag vet inte riktigt vad som pågår om jag ska vara ärlig. Är det här något som är... Jag vet inte, ni är säkert mer vana vid den här typen av situationer än vad jag är, men...
Det tillhör
rörmokarskrået. Jaha! Vad roligt. Alltså, är rörmokarskrået, är det att vara rik? Det sa min pappa alltid sådär. Just bara om du vill bli rik när du har stor, ny rörmokare. För att de tjänar alltid en massa pengar. Det ska farbror gå ut. Han ska hämta lite luft. Ja, men det är jättebra idé. Här finns jättebra luft här vid Essingeleden.
Tumult. Några leder honom bort.
Men för grejen fick jag inte tänka, men nu vet jag inte vad du sa där precis innan. Men nej. Vad är det som får han bli så upprörd?
Jag har ingen aning. Jag vet inte. Jag har dragit något dåligt VVS-skämt tydligen. Sådär. Så att jag vet inte.
Men kunde du fortsätta efter det?
Alltså i 10 minuter till. Enligt... Ja. 7:30.
Men förstod du att det var någon form av hotfull stämning?
Ja, ja. Han hötte ju med näven liksom, och så här, och skulle peka på mig medan han sa de här sakerna som man inte hörde.
Det är så jävla konstigt.
Ja, så jag fattade det. Men jag såg också att väldigt starka män stod runt omkring. Mm. Alltså, jag var ju inte i någon typ av fara överhuvudtaget. Liksom.
Men det är en väldigt märklig situation.
Jättemärklig situation. Men det är sånt som... Men det som var roligt var ju då att resten av rummet var ju med mig.
Mm.
Det var nästan så att det gick bättre efter det.
Ja, det är klart. Liksom.
För de ledde ut honom då. Och sen så kunde jag fortsätta. Så skojade jag lite om, eller jag lite om det som hade hänt. Alltså. Men sen så vet man inte heller, är det här en man kan... Alltså om du har varit på en ståuppklubb och en hade liksom hållit på så, då kan man ju vända publiken helt och hållet mot den människan. Mm. Men nu så visste jag inte detta. Kanske en älskad farbror som man inte vill vända alla mot. Så att jag kunde liksom inte heller... Jag visste inte.
Du kunde inte säga vilken idiot han är. Nej. Kanske alla bara, nej.
Precis, nej. Han är den som har betalat.
Superverkligt.
Ja, det var en lustig situation.
Efteråt, du behövde inte möta honom efteråt, du kunde...
Ja, nej, det behövde jag inte. Och arrangören kom fram, så jag ber så mycket om ursäkt. Det ska aldrig hända igen. Alltså.
Du Jesper, fan, vilka bra historier.
Tack så mycket.
Det här tror jag var de bästa historierna jag har fått hittills.
Oj då.
Så det var skitkul.
Det var bra.
Innan vi avslutar, är det någonting du vill göra reklam för?
Ja, då kan jag reklam för... det är några biljetter kvar till Rival.
Säg datum.
Det är den andra... Nej, inte tredje, det är inga kvar. Men andra mars tror jag det är några kvar. Och sen också Göteborg 9-10 mars 2018. Ligger ju på där kvar.
Det gör de. Vad är det man ska se då?
Då är det senaste nytt, förlåt. Min föreställning. Sista chansen på den. Faktiskt.
Hur hittar man biljetter då?
På min hemsida jesperrondahl.se.
Mm. Perfekt, då ska jag bara säga att den här podden kan man stötta på Patreon. Som sagt, om man vill gå in på patreon.com, sök efter mina värsta gig. Man kan följa mig på Instagram, där heter jag Niklas Runsten. Och så säger vi tack Jesper för att du tog dig tid.
Tack så mycket.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.